Det har gått 5 torsdagar med podden, men vi har en glad överraskning till er. Det blir ett 6:e och det blir ett 7:e torsdagsavsnitt denna våren. Vi steppar upp.
Ja, verkligen. Nej, men det är kul. Det är ju alltid roligt att snacka hockey. Och i alla fall, när vi får uppfattningen av att ni uppskattar de här dubbla avsnitten, så får vi väl skämma bort det ett par veckor till.
Ja, det tycker jag. Och vi är ju mitt uppe i final, säger båda två, och lite resande. Men vi har lyckats landa in i våra respektive hemstäder, och det är ju, alltså det är ju nästan så att man bara får riktig sommarkänsla av det som visas ute.
Nej, det är så härligt. Jag är hemma i Karlstad nu, ställt fram utemöblerna, tvättat av dem, altan och allting, och till och med solstolarna är framme. Så jag hade något under eftermiddagen här på onsdag och kunde ligga ute en timme. Det var väldigt, väldigt... Vilken energipåfyllnad man får.
Ja, och du vet vad vi gjorde innan matchen Modo-Djurgården. Jag, Adam och Henrik Sjöberg, Adams sambo. Då satt vi i Adams trädgård och grillade hamburgare.
Oj, 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 oj. Det vill man veta mer om. Det är ett eget poddavsnitt i sig.
Ja, det kanske det.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Ja, ena dagen är man i Örnsköldsvik och grillar hamburgare. Nästa dag svettas man i nästan 20 grader i Malmö. Men nu är det en dags uppehåll, så då får man tid att podda. Men jag kom ju precis från den allsvenska finalen och fick se Djurgården kvittera. Och du satt ju garanterat bänkad och tittade på matchen du också.
Givetvis. Nej, men det är ju... Till att börja med, så är liksom, jag skrev en krönika efter finalmatch nummer 2 mellan Skellefteå och Växjö, där jag tyckte att det var väldigt, liksom, lite för dålig underhållningsvärde, och det tog ju folk som en kritik mot Växjö. Det var ju lika mycket kritik mot Skellefteå som inte klarade föra. Men det som jag märkte då, det var att väldigt, man ville jämföra. Hockeyallsvenska finalen är mycket roligare än SHL-finalen, att det varit någon tävling de serien emellan. Jag är ju bara glad att vi har 2 finalserier som man bryr sig om ändå. Och de överlappar ju varandra, så det blir väldigt mycket hockey. Så istället, jag behöver inte ens jämföra dem. Jag kan bara glädja mig åt att vi har 2 finaler som man ändå bryr sig om.
Ja, nej, men det är ju skitbra att det har blivit det här systemet. Förra åren så var det ju att man gick ganska hårt på det här kvalserien först, och sen så var det direkt kvalet, och sen tog man ju SM-slutspelet när semifinalerna och finalerna var. Men det blev väldigt mycket dödtid. Nu är det ju hockey varje dag. Nu råkar vi ju faktiskt ha en så kallad mellandag nu, men den känns ju nästan välbehövlig så intensivt som det faktiskt blir.
Ja, det är det ju verkligen. Men som sagt, jag satt ju bänkad och kollade på matchen. Jag tycker ändå att Modo, rent spelmässigt, 5-5, så gör man en bättre match 2 än match 1. Man är ju sjukt ineffektiva. På gränsen till slarviga i sina avslutslägen. Jag vet inte hur många skott som Bernat bland annat sköt över utanför öppna lägen när man hade så pass bra chanser. Så där är någonting som Modo verkligen måste slipa till inför match 3.
Skottstatistiken var ju ganska jämn när vi pratar skott på mål, men skott utanför tror jag att Modo hade nästan 30 skott utanför, ja. Djurgården hade bara 12 skott utanför. Det säger en del om skärpan, så att säga.
Definitivt gör det. Sen, menar Myrenberg, kom in och spelar, ja, det måste ju vara väldigt skönt för Djurgården att liksom plocka honom då som namngiven målvakt. Det är osäkerhet, han har inte spelat på den här nivån, var han SHL-erfarenhet typ 10-12 matcher, och ändå kommer han in och spelar så bra i kritiska matcher.
Just det här med namngivna målvakter. Är det inte dags att man inför att målvakter som är namngivna ska komma från en underliggande serie?
Absolut. Det diskuterade vi ju i fjol. Och den här diskussionen kan man inte ha under en finalserie. Jag såg att Henrik Gradin gick ut och uttalade sig om det inför finalserien. Och det är klart, det blir ju ingen trovärdighet i det, med tanke på att han möter ett lag som har då en namngiven tredje målvakt som de står i mål. Men här i sommar så måste man definitivt titta på det. Den namngivna målvakten ska komma från serien underifrån. Punkt.
Ja, och Djurgården hade ju ännu namngiven målvakt faktiskt. De hade ju Piteås första målvakt, hade de namngiven, men han är ju också skadad.
Ja, det var så alltså.
Ja, ja. KG sa det faktiskt till mig, vi träffades i Örnsköldsvik. Det blir ju lite så när det är sån här mellandagar, mellanmatcher, då ligger Djurgården kvar, så Örnsköldsvik är inte jättestor, så man springer ju på allihopa där titt som tätt och pratar väl lite om målvakt. Och då sa han att ja, vi har ju Piteås målvakt klar också som namngiven, men han är ju också skadad, så de har ju tre målvakter skadade.
Och dessutom spelar ju Piteå fortfarande, även om de inte har någonting att spela för i det hockeyallsvenska kvalet, eller kvalet upp till hockeyallsvenskan. Men hur tror du att KG:s dag var i Övik den här mellandagen? För att jag menar, det var ju, han var ju i händelsens centrum. Han satt i ett domar med Wettergren. Det är också en bild som publicerades i Aftonbladet när han satt ett möte med honom efter matchen i söndags. Hur tror du att KG:s måndag var, om du liksom är KG för en stund, och går man runt på torget där, eller
alltså
eller
jag tror
på stan?
Han gick, alltså jag mötte honom faktiskt utanför hotellet när jag passade Henrik Sjöbergs hund. Jag var ju hundvakt också, och då mötte jag KG där på kajen. Han gick runt som en jäkla kung i Örnsköldsvik, alltså helt bara rak i ryggen där och bara mös runt i solen.
Jaha, okej. Okay. Jag tänkte att han skulle kanske hålla sig undan lite när han hade varit så i stormens öga. Men det hedrar ju ändå KG för att, att han ändå fläck, alltså skamlöst ska jag säga, går runt efter att han har skällt ut domare som fick Hockey Sverige att prata om domare mer än någonsin nästan.
Men det märktes väl egentligen inte i matchen efter här nu, match två, att han hade gjort det utspel för Modo. Han hade ju fortfarande väldigt mycket utvisningar, och jag tycker att domarna gör en fantastiskt fin insats i match två.
Ja, det tycker jag också. Killings utvisning, en holding i slutet av, eller tredje. Och sen är den i förlängningen Riley Woods, och då tycker folk, nej det är ingenting på Woods. Nej, men tar man den på Killing så kan man ta den på Woods liksom. Så jag tycker att de höll en bra nivå över matchen. Och nu, som en vän av ordning, för det här fick vi många som sa att nu byter de domare för att de fick kritik. Det var ju förutbestämt redan innan. Och mina uppgifter säger att match tre, då byter man igen. Då är det domarparet som dömde den första matchen som dömer match tre. Det var i alla fall ursprungstanken. Får vi se om man står kvar vid det.
Ja, de sa väl att de skulle börja matcha en bit in i serien. De har ju fyra dummar de snurrar på, och det är exakt de fyra som har dömt här nu. Så att vi får väl se här på Hovet hur det blir, om det blir exakt samma dummar som dömde match ett, eller om man plockar en från varje, eller hur man gör då.
Nej, enligt det domar som direktiven, då är det domarparet som dömde match ett ska döma match tre, domarparet som dömde match två ska döma match fyra. Så att vi får se om de ändrar. Jag tycker att det var en bra domarinsats med tanke på den press, eller vad ska jag säga, under luppen som det var. För oavsett vilken arm, eller armen som de lyfte, oavsett vilket lag det var, så kommer den nagelfaras. Antingen tar man en utvisning på en motorspelare, ja men det är klart, det är bara för att Djurgården har gnällt tidigare, tar man då utspelen vice versa. Så att de gjorde det bra med tanke på vilket fokus de var satta under.
Och de hamnar ju lite i lamporna också, eller strålkastarna, när Dickinson då leder in pucken. Min första känsla var, nej men han rör nog foten lite för mycket. Sen tittade jag på reprisen och sa, nej det ska bli mål. Och det blev ju också mål.
Absolut.
För det var ju inte en tillräckligt distinkt sparkrörelse.
Nej. Exakt, och du ska ju tillföra pucken fart också.
Ja, men det tycker jag väl nästan att han gör, att han tillför en lite fart. Ja, kanske han bara ändrar riktning på den i och för sig.
Ja, nej, men det är klart att det blir, nu vart det ju inte det matchavgörande på det sättet. Hade det blivit att Modo vann, så hade det kanske kommit.
Då hade KG och Garpen gått bananas igen.
Jag vet inte om de kan dra det kortet ytterligare en gång. De har gått bananas en gång, jag vet inte hur många gånger man kan göra det för sin egen trovärdighet.
Nej, så är det. Men en som jag har reflekterat över här i finalserien, i den hockeyallsvenska finalen, är ju en i Modo som jag förväntar mig mycket mer av. Då pratar vi om Riley Woods.
Vad tänker du?
Alltså Riley Woods, jag har synat lite grann. Han har ju levererat väldigt bra för Modo här under två säsonger. Men i finalserierna och i semifinalserien förra året. Han gjorde alltså 0+3 mot Björklöven förra året. Det var ganska osynligt så fort Sam Vigneault försvann.
Okay.
I finalserien har han inte levererat någonting. Han har varit poänglös i fyra raka matcher. Han var king shit mot Kristianstad förra året. Han var king mot AIK den här säsongen. Men när det väl har dragit ihop sig, så tycker jag att Riley Woods har försvunnit.
Han viker ner sig, menar du, i de viktiga matcherna?
Viker ner sig? Ja, han gör inte poäng i alla fall.
Nej, och det är väl alltså en spelare som Riley Woods. De bedöms efter antalet poäng de gör och i det här fallet poängen de inte gör. Så att då får vi väl ändå säga att han viker ner sig.
Jo, absolut. Och det är väl så det är att han är där för att göra det. Så att det är väl ingen tvekan om att han gör det.
Men om jag vänder på en spelare som jag är så sjukt imponerad av. Det kanske man inte behöver vara egentligen. Eller behöver vara. Man borde vara. Det är ju Marcus Kryger. Alltså, om du skulle liksom ta ut en VM-trupp nu. Och så har du kanske två... Ja, men säg fyra spelare vikta från Europa. Nå fasiken borde Kryger vara en av de fyra spelarna.
Ja, men alltså jag tänker lite så här. Om du hade varit SHL-sportchef och du pratar att du vill ha in en bra center, vill ha in en stark tvåvägscenter. Alltså han är ju på samma nivå som Per Lindahl med Anton Lander.
Ja, jag skulle vilja säga att han är faktiskt... Ja, han är kanske till och med ytterligare en nivå sett till... Han är nästan ännu smartare liksom. Han är inte snabbare eller på något sätt så, men han är liksom ännu smartare. Sen är det också, jag vet, det är hockeyallsvenskan. Det är klart att en spelare sticker ut mer där än vad kanske Per Lindholm gör i SM-final där kvaliteten är så mycket högre. Men nej, jag är sjukt imponerad av honom. Han vinner alltså 20 av 27 tekningar, bara en sån sak. Och sen, han är aldrig felplacerad. Det måste vara en dröm, jag tänker utifrån mig som back. Och spela med honom. Alltid spelbar. Alltid liksom tillgänglig. Sätter aldrig mig då som en back i problem. Tar ansvar. Liksom täcker upp. Ja, jäkligt bra faktiskt.
Det som jag blir lite nyfiken på är ju om Djurgården nu inte går upp. Nu står det 1-1 i matcher, så det är ju ändå trots allt väldigt jämnt. Även om de har vänt tillbaka hemmafördelen här nu, Djurgården. Vad händer med Kryger? Vad händer med Brodin? Har Tänker de verkligen du? Råd att behålla dem i Hockeyallsvenskan ett år till? Och vill de spela i Hockeyallsvenskan? De har ändå vänt hem, men vad tror du?
Alltså jag tror ju att de har ett större driv att spela med Djurgården i SHL än att faktiskt spela i SHL. Så att jag tror det är en icke-fråga. Sen är det klart att alltså, Kryger som fortfarande har några bra år i kroppen, det är ju... För hans del vill han ju alltid mäta sig med de bästa. Men Kenny Jönsson hade i år i Hockeyallsvenskan när han ändå spelade OS 2006. Där. Så att där tror jag kanske att man ska vara mer orolig för de här läckor med Ecke, Östlund och Ögren. De kommer ju säkert inte spela i Hockeyallsvenskan. Men jag tror nog både Brodin och Kryger kommer vara kvar.
Och Brodin tycker jag, han har ju faktiskt verkligen varit en faktor både i semifinalen och finalen.
Definitivt, och jag tänker att Brodin är en spelare som egentligen är bättre i hockey, alltså i SHL än i Hockeyallsvenskan. Där det hans liksom riva, slita spel, det kanske det får nog bättre betalt. Och det ser man kanske nu i slutspelen, när nivån har höjts lite så ser man att han sticker ut på tydligare sätt.
Han gör ju viktiga mål, han är ju inne där och petar in returer och är den han ska vara.
Linus Klasen också. Också viktig för dem. Jag menar, de gör två powerplay-mål där i match två. Han är involverad i båda. Han vänder hem, han håller i pucken när det är som mest jobbigt och när Modo ligger upp. Då kan han upp dribbla mot samlat försvar och tänker oh. Sen vänder han hem och vänder hem en gång till och upp. Och helt plötsligt så är det lugn och ro. Så att Linus sprider ju... Ja, han sprider pondus omkring så ett jäkla lugn. Så att det ska bli intressant att se nu hur Modo tar sig an ett fullpackat Hovet om man klarar att nypa en match där, jag menar, 1-1 i matcher, Modo vann serien, Modo är sjukt formstarka. Vi får absolut, om någon tror det, bara för att prata lite om Djurgården här, räkna inte ut dem, definitivt inte. Jag har förhoppningar på en lång serie.
Men jag skulle vilja säga att de måste ändå nypa en av de här två nu, ja, för att absolut. Åka hem med 3-1 underläge, den är inte lätt.
Nej, den är tuff såklart. Men, ja, men de kan nypa. Men jag sa det inför serien och får väl liksom säga det igen. Hur, liksom, även om moderiterna kanske inte gillar det att höra. Men jag sa ju att jag tror att Djurgården har större chans att vinna i Övik än vad Modo har att vinna på Hovet. För jag tror att den här stämningen, alltså den här nästan lite jobbiga, läskiga känslan som det är att komma in på Hovet som motståndare. Och Djurgården som är verkligen i rullning nu. Jag tror att det kan bli lite tufft faktiskt.
Tyvärr så kommer vi inte få se de stora bortaföljarna, utan Djurgården har ju bara släppt de 150 biljetterna som man är tvungna att göra. Det är ju egentligen inget fel i det, men jag tycker ändå det har blivit en jäkligt härlig stämning just när de här norrlandslagen som har mycket mycket utflyttade folk från Umeå och Övik och Skellefteå och allt vad det är som spelar matcher på Hovet. Att det är en stor bortaklack som sitter där nere i ena hörnet. Nu blir det tyvärr bara 150. Och ja, det går väl inte att diskutera det egentligen. Nej. Eftersom man ger sina medlemmar och säsongare lite förtur på det där som Djurgården gör.
Såklart, sen är det säkert lite modoiter som man kunde köpa på biljetterna väl släpptes, men jag kommer ihåg när jag spelade i Timrå, Timrå hade också mycket supportrar runt om i landet och det var alltid bra drag när vi spelade i Stockholm, då var det lite på Globen och på Hovet, det var alltid en stor tårtbit, mycket Timrå supportrar, så det var liksom, de kan ju också skapa en jäkla bra tryck där på Hovet.
Och Modosupportrarna har ju, jag måste säga det också, att jag tycker Modosupportrarna gör det rätt bra att de riktar fokus mot tränaren. De har gjort det lite till sin grej. Det är Stråle, det är Anton Blomqvist, det var Micke Gart förra året och nu är det Garpenlöv. Alltså, så fort det var minsta tendens på Garpenlöv, alltså han måste ju satt rekord på hur mycket en bortatränare har fastnat på jubeltronen.
Ja, ja, exakt. Alltså, det var så. Det var, för det fick man inte med sig tv-sändning på samma sätt.
Ja, nej, jag tycker det gör de faktiskt bra, för det blir ändå en liten press på dem när de känner att det blir en visselokan med jämna mellanrum.
Nej, men det är väl helt rätt. Det är väl det som är hemmaplan liksom. Och jag menar, hänga upp någonting. Sen tycker jag nästan det kunde varit ännu mer utifrån min känsla när jag satt och kollade på tv. Det kunde varit ännu mer liksom tryck in emot och sätta press på domare eller på Djurgården. Så där som det alltid var i Kempehallen. För där var det. Alltså du vet, om någon snubblar på uppvärmningen mot och spelar, då jäklar skulle det vara utvisning. Det buades i stort sett. Och det var ju kolossalt enigt och härligt.
Ja, men det var då man gled in på uppvärmningen, kan jag tänka mig. Det var helt totalt knökat på hemmastå redan då.
Ja, det är, och speciellt jag som spelade i Timrå då också, där det redan fanns en liksom ont blod lite och en rivalitet som var kraftigt påbyggnad. Men då, nej, det var Kempehallen, det är faktiskt en ishall jag kan sakna.
En ishall som jag tycker är riktigt bra på att skapa inramning när den är fullsatt, när det väl händer, är ju Skellefteå. För den inramningen som Skellefteå-spelarna åkte in till i match grymt. 2, jag tyckte det var riktigt jäkla bra.
Det var grymt faktiskt. Och det är... Alltså de kan det här med finaler, Skellefteå. De har ju varit där en del gånger och det har väl gjort att... Publiken har väl kanske blivit lite bortskämdad. Varför ska man gå på en grundseriematch i omgång 27 när det är Vankas finaler framåt våren? Nu var det visserligen några år som man var där. Men när det är final...
Det blir teckning i neutral zon.
Vilket stämning man drar igång där. Och du skrev väl att man fick inte hoppa på läktaren? Vad skrev du?
Ja, de får inte lov att hoppa enhetligt för att det är ju sprickor i hela betongen längs långsidan. Och det är den långsidan vi sitter på också.
Jaha, okej. Men för det var ju någon liksom klackvakt som uppmanade folk att hoppa. Men han kanske var mer att nu hoppar ni, eller?
Ja, jag vet inte riktigt hur det var där. Men Skellefteå och klacken hade ju kommit överens om att... man skulle göra den här enhetliga hoppet på nedsläpp som man gjorde så mäktigt 2013 och 2014. Men då hade ju fastighetsförvaltaren eller fastighetsägaren sagt att gör inte det, för vi vill inte riskera någonting. De har alltså redan stärkt upp där nere och satt i lite klossar och grejer, för det är verkligen sprickor i betongen. Jag var där nere och kollade på det, så jag var ju faktiskt lite nervös när det började hoppas där ändå trots allt.
Nej, men de är bra på att skapa tryck, och det de är bra på också, tifot där, jävla häftigt alltså. Jag åker ut till ett tifo som de gjorde där i match 2 i Skellefteå, det tycker jag är coolt.
Och det jag gillar är att de tänder upp hallen så spelarna verkligen får ta del av den inramningen, så det inte blir att man bara åker in i en mörk hall och typ missar halva tifot.
Jag har ju fått de senaste åren så har jag ju fått upp ögonen mer och mer för de här hymnerna som lagen har. Vi har ju Rögle, har ju Örebro, har ju... Jag har själv spelat i Färjestad, så den känner jag till sen tidigare. Frölunda har jag än så många år. Den bygger ju upp en stämning. Skellefteå har ju en väldigt fin sån hymn, tycker jag. Men den utnyttjas ju inte. Samtidigt som den hymnen spelas, då står ju klack micken och sjunger på en ramsa. Det, är liksom, det blir inte den här sköna allsångskänslan, för det finns det ändå möjlighet att ha i den låten.
Ja, är det den låten som börjar med att ett litet barn sjunger i början?
Exakt,
eller?
Exakt. Mm. Och den är ju skit... Jag tycker att den är grym. Den är svinmäktig, men det är som att supportrarna inte har anammat den och de vill... Alltså, de nyttjar den ju inte till att skapa en sån här gåshuds-moment.
Har du hört North Power, Skellefteå supporterförening och Angelica Lindberg har slagit till igen?
Ja, grymt alltså.
Jag måste ändå säga att den var faktiskt lite bättre förra året, den här Hasse Wallson-sången de gjorde.
Ja, men jag gillar ju kreativiteten. Och sen är det ju Angelica har ju en sjukt bra pipa. Alltså en sjukt bra pipa. Så det blir ju...
Ja, alltså det är klass. Det är klass.
Ja, jag kan ju sitta och lyssna. Jag har ju lyssnat på den flera gånger. Jag skulle ju kunna sitta i bilen och lyssna och sjunga med utan att kanske tänka på vad texten betyder. Men jag tycker att för pipan är så bra.
Ja, nej, men det, jag håller med. Jag har ju den här Hasse Wallson-låten. Den ligger ju inpräntad på Spotify-listan. Det kan jag bara erkänna alltså.
Ja, du har det alltså.
Jaja, den kan ju bara dyka upp i bilen om man åker på en långtur och man drar en Spotify-lista. Då ligger den där och så kan det vara vilken låt som helst. Sen kommer den nästa gång. Så att, jo då.
Men medan du sprang runt och tittade på betong i Skellefteå Kraft Arena huruvida läktaren skulle hålla eller inte, så stod jag i studion. Det var ju strax ovanför dig faktiskt. Du satt ju på pressläktaren och vi är i studion på Simor precis ovanför där. Och det var väl en match, ska vi säga, underhållningsvärdet var väl inte av högsta klass i match två. Det kan väl vi båda överens om.
Men håller du på så varje match som du gör? För att alltså jag och Adam satt ju framför dig och det var väl du, Staffan och Lena som stod i studion där, och det var ju satan vad ni nästan refererade varenda situation som var i matchen, trots att ni inte kommenterade, för det gjorde ju Wikegård och Lasse Granqvist. Men ja, det var ju liksom bara, men kolla här så bra han gör det, kolla här. Alltså, ja. den, och det verkar som att Hardy Herman Aktell var den som du var mest förtjust i den kvällen.
Ja, vi gjorde lite paket på Hardy Herman Aktell, den matchen som vi inte sände ut då. Men då tog vi ut klipp på honom hela tiden. Och i det här fallet när vi står i studion, den personen står i mitten. Det är alltid den som kommunicerar med Mikko, som han heter då i Stockholm, som ritar. Supergubbe. Och det är en som heter Jocke också. Jocke och Mikko som sitter och ritar. Då är den som står i mitten. Så då måste jag prata med Staffan när jag ser någonting, för att Staffan ska prata med Mikko. Och jag, i min position, pratar med produktionsbussen att det här kan vi göra. Så att ibland tänker jag så här, de måste ju tro att man är helt dum i huvudet, för du hörde ju hur vi snackade där.
Ja, alltså det var ju precis som att ni gick igång på varenda grej i hela matchen.
Ja, och så ser man ju så jäkla bra då. Man ser ju så bra. Och då ska man ju liksom, jag säger att underhållningsvärde, men det finns ju fortfarande prestationer i matchen, spelare i matchen som är så jäkla bra. Om vi börjar då med Växjö där, så jag menar, man åker till bortaplan, på bortaplan, utan Erik Josefsson, utan Kossela, 2 av 4 centrar då, och spelar så sjukt stabilt. Så fort Skellefteå ska spela upp pucken, tänk på det. Första bästa spelare som är nära Skellefteås center lägger sig mot centern. Liksom speglar honom. Behöver inte tackla honom så att Skellefteå inte kan spela upp till honom. Jo, vad händer då? Skellefteå måste spela upp till en annan spelare. Det tar en halv sekund. Och på den halvsekunden så har Växjö ställt upp i sitt styrspel, i sitt positionsspel. Och det gör man ju svinbra. Alltså världsklassbra rakt igenom. Men underhållningsmässigt så blir det ju inte superkul. Men sättet man spelar på, det är ju femstjärnigt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
De dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Om du jämför med det sättet Färjestad läste sönder Skellefteå förra året, för det var väl någon sida på isen när man gjorde sina uppspel som Skellefteå, eller som Färjestad läste sönder. Vad skiljer i det, eller är det lika?
Där Färjestad hade en helt annan fysik, och så stängde de den passningsvägen upp på sargen då, att de ville spela sargen sen in i mitten då, alltså så. Det var den att de alltid gick upp på strong side, det betyder samma sida som där spelet är. Det var den Färjestad stängde och lyckades med. Det gör ju Växjö till viss del, men det är framförallt sättet man tar bort Skellefteås center så att inte han är spelbar. Det är det som är, det är nyckeln till Växjös framgångar här i finalserien.
Nu hyllar vi ju Växjö här, och Peter Eriksson, han skickar faktiskt ett argt mail till oss i veckan.
Argt mail, är sant? Ja, men det uppskattar vi. Arga mail, det ska man veta, att ett argt mail förtjänar man ibland.
Ja, absolut, det får oss att tänka till och kanske driva oss till att bli lite bättre. Och han inleder ju mailet med rubriken: vad är det ni ogillar med Skellefteå? Men Peter, vad trevligt ska jag säga. Och Han tycker att vi alltid har en tendens att svänga över på dem som Skellefteå möter när vi pratar om Skellefteå. Till exempel när de möter Örebro så pratar vi knappt om att Skellefteå faktiskt vände 0-2 till 4-2, utan då gick vi raka vägen och pratade om Örebro. Så ja, jag ger dig lite tid här nu att prata Skellefteå.
Du, vart jag sugen på att prata Örebro igen?
Ja, det är man alltid sugen på.
Nej, men det, jag tar åt mig, Peter. Jag tar åt mig, och eventuellt andra som har åsikter på det. Det var ju faktiskt, om vi rannsakar oss själva där lite, så när Örebro åkte ur så pratade vi mer om dem, just för att vi skulle prata om Skellefteå i en hel finalserie. Men det är klart att Skellefteå, sett över hela säsongen, så har de ju alltså grymma. Och när de får spelet att stämma, när de får farten i spelet, när de får de här långa anfallen, då är ju Skellefteå det bästa laget i Sverige. Då är det ingen som kan slå dem. Men de har inte fått det i den här finalserien. Så utifrån nu, Peter och alla andra ska prata Skellefteå, så blir ju det kanske fokus på hur ska man hitta det, mer än att man spelar bra i den här finalserien.
Jag pratade med Oskar Nilsson efter matchen. Han var ju fly förbannad ute på isen. Han hade lugnat ner sig till dess att vi pratade med honom. Så frågade jag honom: är det inte så att ni lägger lite mycket fokus på domarna? För att jag tycker att det gapades extremt mycket från Skellefteåbåset. Just mot varenda situation de hade chansen så gapades, för de ville ha med sig grejer. Och han medgav väl faktiskt att man faktiskt la lite för mycket energi på det.
Ja, så kan det vara. Och sen, alltså, utifrån de här lagen så är väl Skellefteå ett lag som är... kanske är det, ska vara det mer spelförande, i synnerhet då sen Josefsson och Kossela är borta, så blir de trubbiga forwardsmässigt. Backarna i Växjö som bekant svinigt bra. Finns inga bättre backar i hela serien än vad Växjö har. Men då blir det ju, vad ska jag säga, ja, jag vet inte, jag hittar inte orden riktigt, för att Skellefteå måste komma igång liksom. Det blir ju fokus på Skellefteå, att de ska kunna föra spelet på ett bättre sätt, och de klarar inte av det i de två första matcherna. Och då blir ju kanske också det här med domarna, att man lägger fokus på det. Ja, men det blir ett spelförstörande, men tycker man att Växjö får fördel, att det tillåts lite mer än vad det gör i grundserien, och det gynnar inte oss i Skellefteå.
Och om jag ställer en fråga så här: Växjö klarar ju uppenbarligen av att spela utan både Erik Josefsson och Kalle Kossela, alltså 2 av 4 centrar. Hur hanterar Skellefteå att spela utan Jocke Lindström?
Jag vet inte om... ja, det är klart att det är lätt att säga nu när man har förlorat 2 matcher att Jocke Lindström inte har varit med, och att man har gjort så pass få mål som man har gjort, blir nollade senast. Det är klart att Jocke Lindström är en jäkligt bra spelare, men jag vet inte om det hade... det blir spekulativt. Det är klart att han hade kunnat bryta igenom, hållit i pucken, skapat ett långt anfall. Det är klart att han saknas. Men det är lätt att liksom ha det som, inte för att Skellefteå har det, men det är lätt att ha det som en ursäkt, att hade Jocke Lindström varit med, då hade det och det hänt. Så att, men det är klart att han saknas, men Kossela kanske är en ännu större tapp för Växjö, med tanke på att Skellefteå har en bredare forwardsida än vad Växjö har. Men du nämnde Oskar Nilsson där, som medgav att det fokuserade lite på domarna. Han sa, citat, han rensade hela käften på mig. Och du, var väl du som hade tagit ett kort på honom också?
Ja, där det var typ en tredjedels tand som var borta.
Ja, men allvarligt, det är väl inte att rensa hela käften?
Alltså. Nej, det hade varit att rensa hela din käft, höll jag på att säga, för det är väl vad som återstår i din käft.
Ja, exakt. Jag menar, jag åkte ner till Växjö och åt en macka från Statoil och rensa hela käften. Det var ju rensa käften när jag bet i den mackan, kan jag säga, för något år sedan.
Jag gillar att du säger Statoil och inte Circle K, att du tillhör den skaran alltså.
Ja, exakt. Nej, jag är Statoil. Jag är fortfarande Gulf och det där BP och alla de där gamla klassikerna.
Men Gulf har återuppstått i Härnösand ju.
Ja, just det. Ja, ja, det är sant. Ja. Där är världens bästa mack enligt Adam Johansson.
Under ett par veckor så har vi haft den här frågan lite vilande och nu tycker jag att det är läge. Vi har fått en fråga från vår trogna lyssnare Simon Semberg som ställer en fråga som jag tyckte var rätt intressant. Han frågar, vilka faktorer är avgörande när en spelare är i ett läge där han har anbud och kan välja klubb? Alla förstår att lönen är viktig för en professionell idrottsman. Men hur värderas lönen mot andra faktorer som stad, tränare, trupp, publik och andra faktorer?
Det är alltid en fråga som kommer ut i de här enkäterna. Om du inte skulle spela för ditt lag, vilket lag hade du velat spela för? Jag ska säga att om på min tid så tror jag pengarna var en större faktor än vad de är idag. För då var det några klubbar, det var Färjestad, det var Frölunda, det var HV, det var Linköping. Det var fyra klubbar som betalade mer än alla andra klubbar på den tiden. Vi pratade tidigt 00-tal och fram till 2010 säger vi. Sen har ju alla liksom i stort sett fått mer eller mindre samma förutsättningar. Så att lönen skiljer sig inte så mycket. Då tror jag att man kan välja att investera i sig själv som spelare. Man kan avstå 20 000 kronor i månaden för en utveckling. Och då tror jag att tränare är väldigt, väldigt viktigt. Vem tränare? Vad kan den tränaren eller de tränarna ge mig för verktyg för att utvecklas? Sen tror jag också laget, staden. Det är viktigt att man vill kanske komma till ett attraktivt lag, ett ganska roligt lag. Men som spelar kan en rolig hockey eller som är i en rolig stad eller en trevlig stad. Det är det som ofta gör att Frölunda och etta är på de där listorna. Jag tror att de delarna är ganska mer viktiga, just framförallt tränarna, än vad det var när jag valde klubbar.
Det finns ju någon gammal story som när någon HV-ledare hade låst in någon spelare som spelade HV71 som hade ett anbud från Luleå som låste in en spelare i ett mörkt rum och sa, vet du det är att komma till Luleå? Och så bara låste han in honom i ett helt mörkt rum. Det är så här det är att spela i Luleå. Vill du verkligen flytta dit? Jag tror att det finns någon sån gammal skröna. Jag vet inte om det var helt rätt, men påverkar det geografiskt också hur mycket du måste resa och slita och så vidare?
Så är det. Och det tror jag, ett lag som Örebro har en fördel av det som ligger bra till. Jag träffade Filip Berglund bland annat, backen där när jag var i Skellefteå, som sa att då har ju han Skellefteå att jämföra med. Och då sa han att trivdes jättebra i Örebro och organisationen och allting. Liksom allt var tipptopp. Och då nämnde han själv utan att jag frågade. Sen är det ju väldigt skönt med resorna. Det ligger ju så bra till. Vi har bussresor dit och dit och dit. Och är man då van att spela i Skellefteå som Berglund eller Luleå, så är det ju en kolossal skillnad för de klubbarna uppe i norr sett till flygresor, återhämtning, träningsmöjligheter när man behöver flyga och resa så mycket som de gör.
Alltså jag tror Linus Omark hade spelat fler säsonger i Luleå om det inte hade varit för att Luleå där det låg på kartan, eller ska man säga där de andra ligger på kartan, om vi utgår från att Luleå är ett central punkt.
Så kan det vara, definitivt, med tanke på att han väl inte har inte varit helt bekväm med att flyga och så, va? Vad är det du syftade på, va?
Ja, exakt.
Ja. Nej, men så de faktorerna, det är många faktorer som spelar in, men jag tror att spelarna idag är mer benägna att investera i sig själv och kunna avstå tusenlappar för att kanske gå till en klubb där man tror att man kan få utveckling. För att mitt slutmål, eller många, när jag spelade slutmål var ju mer eller mindre SHL. Nu finns det ju steget från SHL till ett NHL-kontrakt är så mycket lägre, mindre, med tanke på att det är så sjukt mycket spelare där borta. Jag menar, jag flyttade över till, skrev NHL-kontrakt 99. Jag tror att vi var fyra svenskar i AHL min första säsong där. Jag tror fyra, nu är vi uppe nästan, ska vi säga att det är närmare 100 som är där borta då.
Jag tror det är till och med över 100 svenskar som har spelat i AHL i år.
Ja, du ser, exakt. Så att det säger ju att steget när du investerar dig själv i SHL till att ta dig bort till Nordamerika, AL som är på gränsen till NHL, den är ju mindre. Då vill du då också liksom prioritera din chans till att få utbildning.
Nu är vi då, nuddar vi Luleå där, och trelleborgaren Oskar Eklind, som alltså bor så långt söderut man kan komma i Sverige, väljer att flytta till Luleå då, intar mörkret, och tror du han drar av en skuggans suck då, Eklind, när han tänker på det?
Ja, jag har aldrig sett en så less sportchef i hela mitt liv när de skulle presentera spelare på, vad är det heter där?
LHF Live heter det, va?
LHF Live, ja. Och tekniken inte funkar, vilket kan hända. Vi har också haft poddar där vi har haft teknikstrud. Det kan hända. Men skuggan såg mindre road ut. Men Eklind där, jag noterade, nu är det någon vecka sedan han värvades, jag noterade att det var lite kritik mot den värvningen. Och jag ställer mig helt oförstående till den kritiken. Jag förstår inte varför, alltså, hade jag hållit på Luleå så hade jag varit glad och kunnat jobba in Eklind. Det är inte så som han ska spela första kedjan, utan ha honom en tredje eller fjärde kedja. Då jackar man ju upp det. Då jackar man ju upp det rejält.
Ja, men det har väl lite grann att göra med att de gör sig av med spelare som anses vara hemmaspelare. Det är ju Carl Mattsson, nu är Niklas Larsson inte från Luleå från början, men han är ju ändå en hemmaspelare. Konstantin Komarik till exempel. Det är väl mer det som skapar irritationen, att man har gjort sig av med så många spelare som ändå står för någonting med Luleå och har anknytning till klubben och plockar in något helt annat utifrån. Liksom plockar det svenskaste du kan plocka, fast så långt ifrån Luleå det går att komma.
Ja, men samtidigt absolut. Jag menar, Luleå kom tio i år, måste ju göra om och spänna bågen högre, så att det är klart att man måste liksom spetsa till laget, men man måste ju också spetsa till laget i tredje, fjärde kedjan, så att man gör förändringar. Sen tycker jag att Komarik var bra på slutet, absolut, att han borde ha fått förlängt, men du får ju dem en värdering sett i skadehistorik. Den här värvningen är väldigt bra för Luleå, helt övertygad. Hans storlek, tuffhet, skridskoåkning kommer passa väl in hos Luleå.
Vad tycker du annars om Luleås värvningar? Det är Passage som ändå inte lyckades i Linköping, har liksom studsat ner i Södertälje och gjort det jättebra. Det är Ludvig Jansson från Södertälje. Det känns lite grann som Luleå tidigare, att man hittar den typen av spelare. Lilja från BIK Karlskoga till exempel.
Ja, spännande. Mer osäker på Passage faktiskt. Jag tyckte han var bra där. Försvann lite i samband med att Videll försvann också, tycker jag, rent spelmässigt. Men det är klart att sett över vad han gjorde under säsongen, så förtjänar han ju att få en chans. Och det är ju, Luleå har ju gjort bra tidigare år och tagit folk från Hockeyallsvenskan och får dem att etablera. Om vi går tillbaka 10-15 år var man ju duktig på det, men sen tappade man ju en Hjalmarsson och Albrandt när man hade gjort dem för bra, om du förstår vad jag menar. Då studsar de vidare. Det här är väl förhoppningen att man kan behålla spelare. Men Ludvig Jansson, ja, kanske med Erik Gustafssons trygga famn, även om inte Erik är där han var för tre år sedan, så har han fortfarande liksom skolan Nils Lundqvist, Jesper Sellgren, Berglund där som han plockade från Modo, så att det skulle kunna vara intressant.
Var Per Albrandt och Hjalmarsson lite det som du pratade om tidigare, att man gick till de större klubbarna för att det var bättre betalt? Alltså jag tänker Fredrik Lindgren gjorde det i Skellefteå när han gick till Färjestad. Mm. De här, Per Holberg gjorde det i Modo och gick till Färjestad till exempel, om vi är 20 år tillbaka i tiden. Var det så stor skillnad då alltså?
Ja, vi hade ju i Timrå hade vi en spelare som hette Martin Lindman som gick till Färjestad och inte alls fick det att stämma i Färjestad, men gick vidare till Malmö sen. Men där var det ju en väldigt, väldigt stor skillnad sett till lön mot vad Timrå hade möjlighet att erbjuda honom mot vad han fick i Färjestad. Så var det ju. Daniel Henriksson gick ju också tidigare. Så att det fanns ju Per Ledin. Det fanns ju många spelare som gick från klubbar som Luleå eller Timrå nu i de här fallen till Färjestad eller HV för att få, eller Linköping, för att spetsa till lönen. Så är det inte riktigt nu, numera. Nu håller alla i stort sett, de har ett ganska likvärdigt att röra sig vid.
Ändå så skiljer det 17 miljoner mellan lag 14 och lag 1 i SHL. När jag fick reda på den här tabellen, vad de har lagt i rena utgifter på sina spelartrupper.
Men där vill jag veta, hur har det jobbet gått till? För det är ju ett, ja, för er som inte har läst det, så är det i Sportexpressen här under onsdagen så presenterar du alla klubbar med löner och lönebudget och så. Och det är, man höjer ju på ögonbrynen åt en del klubbar vilken position de har i den löneligan.
Jo, exakt. Alltså, vi ska säga så här att den är ju, det är inte hem, det är en hemlig lista. Det är ju bara vad som har skickats ut till respektive klubb. De vet, varje klubb vet vad de själva har, men det står ju inte exakt vilka som har 41 miljoner, vilka som har 53 miljoner, vilka som har 58 miljoner, utan det står bara lag 1-14, så får man själv gissa, så att säga. Jag fattar egentligen inte syftet med att man ska göra det, mer än att skapa massa spekulationer mellan varandra i ligan.
Men för de som inte har läst den artikeln då, vilka 1, 2, 3 på listan i sett till löner, vilka hade då, det här är för säsongen 22-23, vilka hade den
alltså
högsta lönen?
Alltså innevarande säsong. Ja, exakt. Alltså det var ju 58 miljoner på ettan, 56,5 på tvåan, och sen så var det ju tre lag som hade 53 miljoner. Och man får inte reda på vilka det är, men jag skulle ju då tippa på
att
Leksand och HV är lag som är där absolut i toppen. Sen tror jag att ett lag som Linköping, Frölunda, att de har varit uppe där också. Skulle inte förvåna om med de externa medlen som Timre la med Jonathan Dahléns lön också, att de ändå har varit ganska högt upp och härjat.
Brynäs då, hörde jag, var en klubb som låg högt med där uppe också när jag... i julas liksom frågade runt lite, så var det klubbar som sportchefer som sa att Brynäs har nog en av de högsta lönebudgeterna i SHL.
Ja, alltså det är inte alls orimligt. Alltså jag menar, Simon Bertilsson hade ju över 300 000 vad jag hörde, eftersom han då hade ett stegrande kontrakt. Han kom mitt under pandemin, kom han tillbaka från utlandsspel, spelade billigt de första två åren, och sen så skulle det då stegras till år 3 och 4, för att man trodde att världsbilden, eller den har ju blivit bättre sett i pandemin, ja. Det har kommit in folk på läktaren och allting, men att det har blivit bättre, att han då skulle få bra mycket bättre betalt då.
Men så när du har gjort den här listan, så har du bara tagit informationen som du har fått eller fått tagit del av och sen gjort så då? Det är, så att själva siffrorna som sådana, de är rätt, om du förstår vad jag menar?
Ja, ja, alltså de är rätt, och de är väl mer eller mindre också bekräftade av Johan Hemlin på SHL.
Ja, om Brynäs hade den högsta lönebudgeten i fjol eller inte, det får vi ju såklart aldrig reda på. Men det är ju ett ganska intressant lag de ändå bygger i Hockeyallsvenskan. Och att Johan Larsson spelar i Hockeyallsvenskan säsongen 23-24. Den såg man inte komma när han värvades hem till Brynäs inför den gångna säsongen.
Nej, det såg väl inte Marcus Kryger när han bestämde sig Nej. För att komma till Djurgården heller. Så att då har vi ju Hockeyallsvenskans Marcus Kryger 23-24 där då, om Kryger då går upp.
Ja, exakt. Men ska vi ta tag i den här direkt, eller? Jag tänker så här. Nu är det långt, det står 1-1 i matchen mellan Djurgården och Modo. Det är långt ifrån klart. Långt ifrån klart att Djurgården kommer upp. Men om Djurgården går upp, så har du ett system nu där HV var ner och studsade, det var aldrig något snack. Djurgården, ner och studsa, det var snack, absolut. De fick, om de nu går upp, fick de ihop det beslutet. Brynäs lastar på ett rätt bra lag. Jag menar, då har vi ett system där man lastar på för att ta sig tillbaka direkt, och det är i så fall att lyckas de två första åren. Är det ett gynnsamt och hälsosamt system för svensk hockey?
Så nej. Och detta gäller ju fram till 2025. Men skulle det hålla på så här detta året och det fortsätter nästa, då kommer det absolut inte fortsätta så efter 2025.
Nej, och sen det går ju att spekulera eller ha åsikter huruvida man skulle göra. Och jag vet, det är långt kvar dit, men det ändå, finns ju ändå varningssignaler. Man får en fallskärm. Den fallskärmen ska ju liksom, var väl tänkt mer eller mindre, eller var väl inte mer eller mindre. Den var tänkt att gå till att hålla organisationen, att man inte behövde slimma den eller att man kunde fasa ut och så. Det var kanske inte pengar som skulle läggas, öronmärkas för spelartruppen. Nu är det så pass stora lag som Djurgården, HV och Brynäs i det här fallet som åkte ut, som har möjlighet att kunna rusta för att ta sig tillbaka. Men det, för hockeyallsvenska föreningar, om det skulle bli så här, så är det ju, det är mardröm, och det kommer inte kunna fortsätta så, såklart.
Nej, men det kommer det inte göra. Om det är så att Djurgården går upp nu och nästa, då kommer det inte ske. Men som sagt, det är långt dit, så vi kan ta den diskussionen om en vecka eller två i så fall. Men det blir ju fler spelare som kommer att fortsätta från förra säsongens trupp. Greg Scott hör jag också är överens med Brynäs. Så att det är väl Anders Lindbäck kvar också. Sen så tror jag väl nästan att man är färdiga med kontinuiteten så att säga.
Ja, och mer kontinuiteten så behöver man väl kanske inte ha. För det måste ju också finnas rum och plats för en förändring i ett lag som ändå har haft en så pass nedgående trend som Brynäs haft under många år. Så att det, då får man in nytt och fräscht. Men det är ändå utifrån den frågan vi fick från Semberg tidigare. Nu kommer ju spelare som väljer Hockeyallsvenskan. De kommer ju kunna se, oj, det här är ett lag där jag har chansen att gå upp. Jag skulle kunna spela i Brynäs mot den här ersättningen istället för att spela där mot att vara ett topplag och kunna bli hjälte, ta tillbaka föreningen. Så att det höjer ju attraktionsvärde för andra spelare att spela i Brynäs när man ser spelaren som signat där.
Men Brynäs kommer ju allt att döma att stöta på samma gäng som Djurgården stötte på i semifinalen, lyckades slå. Och Daniel Rahimi inte minst, för att nu har Björklöven och Daniel Rahimi haft en sittning och signalerna verkar vara från det mötet, vad jag hör, att Daniel Rahimi är beredd att fortsätta.
Puh, känner jag. Skönt för mig.
Vad då tänker du?
Nej, men det, om man kollar, blickar ut mot aktiva spelare i Hockeysverige så är Daniel Rahimi en blivande, förutsatt han själv vill, hockeyexpert. Och för varje ny hockeyexpert som kommer in så är väl chansen att jag fasas ut större. Så att jag får väl andas ut ett år till då.
Men då kanske du får användning för dina fina utemöbler som du har tagit ut.
Det är sant. Men är du inte med mig där? Är inte den en klockren blivande hockeyexpert Daniel Rahimi?
Jo, men det är det absolut. Alltså, han är väldigt verbal. Den grisigheten han har på isen, det är ju precis tvärtom när exakt. Vi kommer till utanför. Han är väldigt verbal och väldigt tydlig, pratar på ett bra sätt. Så att nej, det skulle vara en klockren rekrytering att plocka in honom. Det låter nästan som att han redan är klar när han väl bestämmer sig.
Ja, det har inte jag någon förutsättning eller har ingen aning om. Men jag tror att det skulle vara en väldigt, väldigt bra person. Hård på utsidan, mjuk på insidan, verbal. Han är likeable liksom. Sen förstår jag att lag som möter honom hatar honom på isen. Men det betyder ju inte att han är den samma personen utanför isen. När vi ändå är inne på Björklöven så är det ändå ett lag som måste byggas om, kanske få en annan åldersstruktur där. Och då skrev ju du här under onsdagen att de värvar Liam Dover Nilsson från Frölunda. Och det fick ju mig att gå igång lite, som att det är en spelare som skulle kunna göra det bra i Björklöven och få liksom push underifrån också från spelare som vill ta det där klivet, vill ta utvecklas, vill bli, ja, i Dover Nilssons fall, NHL-spelare.
Blir det en ny Pontus Andreasson av honom då? Det är lite samma bakgrund i alla fall.
Ja, varför inte? Potentialen finns. Jag har varit väldigt bra på juniornivå. Kanske inte riktigt liksom fått på seniornivå än och lossna. Men det tar ju några år att etablera sig och komma in i SHL-hockeyn eller hockeyallsvenskan, seniorhockeyn. Så att, spännande värvning från Björklöven.
Ja, men det tog det för Pontus Andreasson också. Men Rahimi, och så får man in Leander Nilsson, Linus Kronholm, Kim Johansson, Jesper Lindgren, Kilki, Scott Pooley, Fredrik Weigel är kvar. Jäkligt rolig film att de tar in Viktor Stråles hund också där när de presenterar det. Det kanske är Björklöven som är en Mjällby Light-version då?
Nej, Johan Freide och det är ju, de varvar ju också.
Nej, men
också.
Inte tredje, nu ska du också ha en t-shirt. Lägg av nu.
Nej, jag tycker det är kul när man presenterar en spelare med vart är vi på väg och gör en liksom quiz av det. Då blir jag glad liksom, då går jag igång.
Ja, den var riktigt, riktigt bra.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ska vi ta lite mer silly då?
Absolut.
Malmö hade en finsk riktig spetsvärvning på gång, hörde jag. Som spelar i Pittsburghs organisation som heter Pustinen. Och tänker du kanske Pustinen och blir...
Som var i Örebro.
Ja, exakt. Nej, det är ju inte Jussi Pustinen, utan det är ju Valtteri Pustinen som spelar i Pittsburghs farmarlag och har gjort Wilkesberg. 59 poäng på 72 matcher.
Det var ganska roligt, för jag, utan att veta att han har då varit aktuell för Malmö, så var jag inne och kollade på hans Elite Prospects-profil häromdagen, för jag satt och kollade poängligan i AL. Det liksom var ingen poäng som stack iväg i poängligan i AL. Det brukar alltid vara någon som är liksom dominant. Men då noterade jag hans fina poängskörd och såg att det också fanns ett utgående kontrakt. Men han är då inte aktuell för Malmö, eller?
Nej, det blir en fortsättning i NHL vad det verkar. Men det visar väl i alla fall att de har lagt sig på en offensiv spetshylla, så att säga.
Ja, det måste ju fyllas på ovanifrån det laget och sen liksom sippra neråt. Så att det indikerar att de har någonting, liksom en ambition att plocka in absoluta spets-spelare.
Vi pratade ju Dalibor Dvorsky också häromdagen och han var ju aktuell för Oskarshamn. Jag hör att han har besökt andra SHL-klubbar också utöver Oskarshamn. Han har ju faktiskt varit och besökt Oskarshamn, hörde jag. Så att det verkar väldigt aktivt letande efter en SHL-miljö för honom. Så att det är väl lite oroväckande för AIK i alla fall.
Ja, och sen... Men alltså, han var i AIK hela säsongen och kände väl kanske, jag menar, han är ung och supertalangfull, det är inte det, men kände väl kanske inte att han riktigt fick den roll han önskade, och då blir det naturligt, då finns det någonstans ett sår i honom och kanske hans representanter att man vill söka något nytt, och det gäller väl i det här fallet bara för hans del är ju valet, var får jag kunna spela i en störst roll? Var har jag chans till att utveckling? Det handlar inte om kronor och ören på något sätt, utan där handlar det bara om vem, var får jag spela med vilka spelare? Och Oskarshamn, skulle de kunna locka med honom i en PP-plats på bortre kant där på att stå på skott med Karlqvist?
Det är väl där Nick Jolesen ska stå, va?
Ja, men det finns ju en större uppsida i Dvorsky än Nick Olesen liksom.
Ja, jo, det finns det ju, men det var ju ändå någonting de lockade Nick Olesen med, och det hörde jag att det var just den rollen han skulle bli erbjuden och få en verklig chans där.
Ja, ja, absolut, jo. Men har man chans till Dvorsky så får man väl locka med den rollen också. Kanske. Ja, ja. Ja, du ser, jag ljuger för dåligt för att kunna vara en sportchef, det hör du.
Ja, men du blev en podd av detta också, trots att det var en extra podd. Kändes inte speciellt svårt, va?
Nej, men man, alltså, får man prata hockey? Vi skulle väl kunna spela in ett par, tre, fyra timmar till om vi bara fick sitta och prata hockey här helt obekymrat. Men vi ska bespara det, för det räcker nog med dryga 50 minuter, va?
Ja, jag tror att din uteplats lockar lite mer än min nuna just nu. Kan du tända grillen rent av ikväll alltså?
Du känner väl mig, grillen tänder man inte på, alltså, den har man ju året runt. Vad är det, folk som säger så här, har du tagit fram grillen? Man tar väl aldrig bort grillen.
Nej, det har du visserligen en poäng i, men du rullar väl fram grillen idag då? Du blir väl lite mer taggad när det är sol ute då?
Den kan nog brukas, det gjorde den redan igår här, så att definitivt, det blir nog en två eller till och med en tre dagars, för jag ska se Växjö mot Skellefteå från soffan. Jag jobbar faktiskt inte på match tre, så det ska bli kul att se den på ett annat sätt. Man får en liten annan bild när man sitter hemma, det kan också vara uppfriskande.
Ja, det ska bli gött för dig att käka flintastek till den matchen, härligt.
Ja, det är bra. Du, kul att se rock idag, och tack för att ni lyssnar. Och som sagt, vi är tillbaka igen på måndag. Ha det bra. Hej då.
Ja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.